Vi har förmånen att få fortsätta vår predikoserie och fortsätta våra studier i första Petrus brev. Detta mäktiga apostoliska brev som är utandat av den helige ande och också adresserat till en församling under förföljelse och prövningar. Men som innehåller så mycket av evangelisk lära och uppmuntran till evangeliskt liv. Så att vi också i vår tid blir väldigt starkt betjänade av det. Och idag ska vi stanna inför resten av kapitlet som vi har befunnit oss i under ett tag. Det är alltså kapitel 2 i första Petrus brev. Vi har hört om att vi inte ska ta saken i egna händer utan överlämna vår sak åt honom som dömer rättvist. Och vi har hört om att Jesus genom att dö på korset vann seger. Det sista vi hörde förra gången var när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hämndlystnad får inte finnas hos troende människor utan förtröstan på att Gud är vår försvarare och vår beskyddare i svåra tider. Men nu läser vi vidare från första Petrus brev 2 och nu ska vi läsa vers 24 till vers 25. Mycket, mycket välkända verser och vi rör oss återigen in i evangeliets absoluta kärna. Men innan vi börjar läsa, låt oss stå upp tillsammans och än en gång söka Gud i bön. Fader, vi kommer inför dig och vi står i begrepp att läsa och försöka förstå ditt heliga tilltal, ditt eviga ord. Och därför ber vi dig nu om vägledning, om ljus, om kraft. Ja, vi ber om liv så att ordet blir verksamt i oss som tror. Lägg din välsignelse till det vi läser. Och låt det uppfylla oss och låt det vägleda oss och låt det uppmuntra oss. Och ge oss ännu djupare Guds fruktan och en ännu djupare glädje i dig. Vi tackar dig för dessa verser som vi nu kommer att få ta del av. Och vi ber att de ska inte bara förändra utan förvandla våra liv, våra tankar, det vi känner och det vi gör. Låt oss också bli bärare av det tilltal som du ger oss idag. Så att det kan bli till andra människors välsignelse, till andra människors frälsning. Ta hand om oss nu, Herre. Vi utlämnar oss och överlämnar oss åt dig. Väl medvetna om att utan dig kan vi ingenting göra. Vi ber för ditt namns skull, för din stora äras skull och för ditt rikes skull. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Första Petrus brev 2 och 24 till 25. Han, Kristus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så långt läsningen av Guds eget ord. Här skriver Petrus. Han bar våra synder. Lägg märke till ordet bar eller bära. På grekiska heter det anafero. Att lyfta eller att höja. Det kan också betyda bära upp. Och i den grekiska översättningen av Gamla testamentet så används det här ordet bära upp, anafero, i religiös bemärkelse. Alltså, det handlar om att bära upp eller lyfta upp någonting på högaltaret. Bära upp som ett offer. Eller bära fram inför Gud på höjden. Så anafero kan alltså betyda lyfta, höja, bära upp på högaltaret som ett offer. Bära fram inför Gud på höjden. Och det finns ytterligare en mening som är kanske den vanligaste när det här ordet används. Och det betyder att bära något hela vägen till det nått sin fullbordan eller sitt slut. Det blir så starkt när vi förstår djupet i det här ordet. Han bar våra synder. Han lyfte dem av oss. Han höjde dem ifrån oss. Han bar upp dem som ett offer inför Gud på höjden. Och han bar dem hela vägen tills de var utplånade genom hans lidande och hans död. Han bar dem tills de nått sin fullbordan eller sitt slut. Det här är alltså höjdpunkter av någonting som har tagit sin begynnelse mycket tidigare. Höjdpunkten av försoningsverket. Jesu lidandes historia börjar ju egentligen med att han föds till jorden. Men det får en mer påtaglig form när vi kommer till påskveckans händelser. På vägen in till Getsemane, det som vi brukar fira på skärtorsdagen, så läser vi att Jesus började bli bedrövad. Och vi kan läsa om hur ångesten började gripa fatt i honom. Så står det uttryckligen i den grekiska texten. Någonting börjar i Getsemane. Och detta ökar till en omfattning som är bortom all fattningsförmåga för oss. Jesus stiger ner i en överväldigande känslomässig avgrund i Getsemane. En vedermöda för hans inre, utan motstycke i den mänskliga historien. Som järnklor griper fasorna in i hans själ. Det är ju inte döden i sig han fruktar i Getsemane. Den tynger honom inte. Den hade han berättat om och förklarat gång på gång för sina lärjungar. När de var oroliga för honom så lugnade han dem med att sakligt berätta om den död han skulle gå till mötes. Och förresten hade han bara någon timme innan Getsemane stått vid den sista måltiden och talat om sin kropp och sitt blod som skulle brytas ner och gjutas ut. Så det var inte tanken på den fysiska döden som gjorde honom bedrövad och grep fatt i honom och blev till en ångest som fick blodet att sippra ut tillsammans med svetten. Nej, det var en annan börda som höll på att krossa honom. Han bar våra synder i sin kropp. Han bär en börda. Han är under ett sånt tryck så att han bokstavligen svettas blod. Så vansinnigt trycks han ner av bördan. Vad är det för en börda? Jo, det är, precis som Petrus skriver, bördan av din och min synd. Den syndfrie Kristus, den fullkomlige människan och den fullkomliga mänskliga naturen krossas nu under tyngden av dina och mina äckliga, vidriga och vedervärdiga synder. Vår ondska läggs på hans axlar. Han bar våra synder. Jesus betalar priset för den fulla lydnaden inför Fadern. Han gör det genom att ställa sig med vår synd under Guds fruktansvärda, rykande, virvlande, stormande, dånande och frätande vrede. Han ser hur molnen hopas över honom. Han ser hur det yttersta djupet av Guds missnöje samlas över honom. Jesus är i färd med att bli jord till synd. Andra Korinthierbrevet 5. I ditt och mitt ställe. Han bar våra synder. Och där i Getsemane tittar han ner i bägaren. Fylld med mänsklighetens avskyvärda otro och missgärning. Och han förstår att det han nu går till mötes kommer att fullborda den totala isoleringen. Den totala isoleringen, ensamheten, övergivenheten. För det som sker när han blir gjord till synd, det är att han kommer att uppleva sig själv skild ifrån Fadern. Det kommer att skilja honom från Fadern, skilja honom från den sista strimman av hopp om lindring för hans mänskliga natur. Han bar våra synder. Men Petrus fortsätter. Han bar våra synder i sin kropp. Och i Getsemane kan vi se i ordvalet som evangelisten gör. Att han inte bara snubblar och faller. Utan han trycks ner mot marken. under bördan av vår synd. Hisnande tanke, världens skapare ligger nerpressad i dammet under tyngden från sina skapade varelsers synder. Och det är under den tyngden han brottas med sin fader tills blodsvetten sipprar fram ur ansiktet. Det är en andlig sammandrabbning. Syndens verklighet väller fram över Jesus. Han bar våra synder i sin kropp. Och himlen är svart som sot och hård som järn. Ja, själva helvetets skuggor sänker sig över den syndfrie Kristus. Han som inte visste av synd, nu är han gjord till synd. I sin kropp bar han våra synder. I sin kropp, ingen abstrakt teologi, ingen symbolik bara. Nej, konkret synd, konkret lidande, konkret kamp. Hans kropp misshandlades och skadades på ett omänskligt sätt genom prygling och korsfästelse. Det här med att bära Guds folk på sitt hjärta, bära Guds folk på sina axlar, bära Guds folk i sin kropp, det är egentligen en symbolik som är hämtad ifrån överste prästens uppgift och hur överste prästen bokstavligen bar Guds folk på sitt hjärta och på sina axlar i Gamla testamentet. Ni vet att översteprästens dräkt var formad så att på sina axlar hade han inskriptionen av de 12 stammarna. 6 av Israels stammar på höger axel, 6 av Israels stammar på sin vänstra axel. Liksom axelklaffarna på en frälsningsofficer. Som kanske också bär sitt folk i en annan bemärkelse. Så hade också översteprästen axelklaffar där folkets namn var inskrivna. Han bar symboliskt sett sitt folk på sina axlar. Översteprästen alltså. Men han bar också Guds folk på sitt hjärta. Översteprästen hade en sydd sköld. Och på den sydda skölden, bröstskölden, som ett bröstharnesk, så fanns det 12 ädelstenar, en ädelsten för varje stam i Israel. Så man kan säga bokstavligen eller symboliskt kanske är bättre att säga, att översteprästen i Gamla testamentet bar Israels folk på sina axlar och på sitt hjärta, på sitt bröst. En så stark bild när Petrus skriver, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. När han skulle bära sitt folk, när han skulle bära sina utvalda, så bar han dig och mig och han bar våra synder. Någon har skrivit en underbar sång som är så här. Vår överste präst, vi ser dig vackla med våra namn upp på ditt bröst. Vid örtagårdens bleka fackla våndas, ängslas du för utan tröst. Gråtande står änglars skara, ser sin skapare i syndens kross. Skall ej vårt hjärta brustet vara, när vi förstår det var för oss. Naturligtvis är det viktigt att vi har ett medvetande om att vi är rättfärdiggjorda. Men vi behöver också se naturen i vår synd för att vi ska få den rätta ödmjukheten och det rätta perspektivet. Vi behöver se effekten av våra synder på vår frälsare. Han bar våra synder i sin kropp. Vi behöver se den förfärande och förfärliga bördan han tyngs utav. Och jag hoppas att du kan se det här. Jag hoppas att du kan förstå det här. Att han bär sitt folks synder. Och jag vill utmana dig, du som inte bryr dig. Har du ingen känsla av bävan eller respekt inför att bära syndens börda själv? Den makt som krossar den syndfrie gudasonen i ett semane så att han svettades blod och var nära på att ge upp. Den makten, syndens pressande, nedtryckande makt, den kommer att störta över dig en dag. Du kommer att krossas och aldrig mer resa dig om du inte låter honom, Han, den enda som förmår bära våra synder, blir också din syndbärare. Men halleluja, vi har en syndbärare som när som helst och var som helst, för vem som helst, står redo att lyfta syndabörden av våra axlar och ta den på sig. För han har burit den och han har burit bort den en gång för alla. Kom till honom och låt honom få bli din bärare. Låt han få bli din syndbärare. Men så säger Petrus, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Där sker försoningen. Där dog alla troende i alla tider från syndens skuld tillsammans med Kristus. Och det här kan vi se i vårt skuldsaneringssystem. Alltså jag menar det ekonomiska. Vi vet att när en människa dör så kan hon inte betala sina skulder. Av naturlig anledning. När en människa dör så är hon friad från sina skulder. På samma sätt dör vi med Kristus och befrias från vår skuld. Jesu död gör det möjligt för oss att bli fullständigt fria från syndens skuld. Och detta är rättfärdiggörelsen. Jesus tar våra synder, det sämsta vi äger, och ger oss sitt bästa till evig tid, sjunger Sören Jansson. Alltså han skriver över våra synder på sitt konto. Han skriver över sitt fullkomliga rättfärdiga liv på vårt konto. Det saliga bytet. Men Petrus går steget längre. Han säger så här. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och det är också intressant. För korsets trä handlar om att Gamla testamentet proklamerar att förbannade var och en som hängs upp på trä. Så trät är en viktig symbol här för förbannelsen. Det betyder också att Jesus har tagit syndens förbannelse på sig. För att vi ska få välsignelsen av den helige ande och barnaskapet med Gud. Förbannelsen är bruten och välsignelsen är ett faktum. Han har dött på korsets trä och förbannelsens trä. Och för oss har korsets tecken blivit ett välsignelsens tecken. Men Petrus går ännu längre. Han säger att han bar våra synder på korsets trä för att. Och de här orden är alltid viktiga. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det är inte bara en möjlighet att bli fri från syndens skuld. Utan också från syndens makt. Umgänget med Jesus dödar så att säga synden i våra liv. Vi dör bort från synderna undan för undan och uppstår undan för undan mer och mer för att leva för det som är rätt, rent och heligt. När hans ord verkar mäktigt i oss och hans ande verkar mäktigt i oss så sker detta under på daglig basis. Det som vi kallar för att bli mer och mer lik Jesus eller att bli helgad. Kom ihåg att det har kostat Jesus allt för att vi skulle få njuta av den här förmånen. Att bli helgade till hela vår varelse. Det ska vara dyrbart för oss att dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och kraften till det finns i den ande som han mäktigt låter verka i oss. Samma ande som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom ifrån de döda. Halleluja. Och slutligen skriver Petrus här i den vers som vi studerar först här, vers 24. Genom hans sår är ni helade. Och här förstår vi att det inte i första hand handlar om fysiskt helande, för att det handlar om att han bar våra synder. Så vi är alltså helade från syndens verkningar, från våra synda sår han helat. Varje synda sår han helat. Ty han är så god och from. Med sin ande han beseglat. Nu sin dyra egendom. Sjunger Emil Gustafsson. Frälsningen beskrivs som ett helande. Att vara ofrälst är att vara trasig. Att bli en kristen är att bli hel. Och helgelsen, alltså det som fortsätter efter vi har blivit födda på nytt och omvända, beskrivs också som ett helande. Ett successivt helande, upprättande av oss till den Guds avbild som vi var ämnade till att vara. Och vi vet också att en dag när uppståndelsen av vår fysiska kropp, förvandlingen och uppståndelsen av vår fysiska kropp äger rum, så kommer det att föra med sig det ultimata helandet också för vår fysiska kropp och vår mänskliga natur. Vår kropp blir förhärligad, uppståndelsekroppen, härlighetskroppen, och vi ikläs den fullkomliga mänskliga naturen i vilken vi inte kan synda. Lägg märke till att det helande som här avses i sammanhanget inte en enda gång beskrivs som kroppsligt. Vi kan läsa i Jesaja 53 om detta, där det står: han var genomborrad för våra synders skull, han var slagen för våra synders skull. Straffet skulle resultera i frid, och helandet från Jesus sår är ett helande från synden. All vår skuld lade Herren på honom, säger Jesaja. Och det är detta som Petrus citerar när han säger: genom hans sår är vi helade. Så i första hand bekräftar Petrus att den här senare delen av Jesaja-texten handlar framförallt om själens helande ifrån synden. Det finns ett enormt behov av detta överallt ibland människor idag. Faktum är att inte en enda gång i den här utredningen av Jesaja 53, den senare delen, talar aposteln om fysiskt helande. Han nämner det faktiskt inte ens. Det helande som är omedelbart för varje människa som kommer till tro är och förblir själens helande från synden, från syndens skuld och från syndens makt. Och så kommer den sista delen av versen: ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Man har sagt mig att får är mycket vilsna av naturen. De är mycket beroende av att någon leder dem. Annars springer de, som vi kanske skulle snarare säga, som yra höns. Men tack och lov, den gode herden har trätt fram för att leda fåren på rätta vägar för sitt namns skull. Ni var som vilsna får. Jag kan se det överallt att människor är som vilsna får utan herde. De är som får utan herde. Den känslan som uppfyllde Jesus när han såg människoskarorna på sin tid. Och den känslan uppfyller hans hjärta också i vår tid. Här i Strängnäs. Idag, 2015. Men någonting annat som också är signifikativt för fåren, till skillnad från getterna, det fick vi lära oss när vi var i Nazareth Village med vår resa till Israel, att en väldigt stor skillnad mellan får och getter är att får, även om de är vilsna, så lystrar de väldigt lätt till herdens röst. De hör när han talar. Det gör inte getterna. De struntar totalt i vad herden säger. De reagerar inte. De lystrar inte. De är väldigt tragiska djur. Och Jesus talar ju om får och getter. Men den gode herden ger sitt liv för fåren. Och fåren älskar herdens ord och hör herdens röst och känner förtroende för hans vägledning. Och Jesus själv uttrycker det här så underbart i Johannes 10:4. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Så tecknet på ett verkligt får är att de har vänt om och nu följer de herden. Så skulle man också kunna säga att helgelsens väg är en helandets väg, som vi talade om tidigare. Men det är också en omvändelsens väg. Vi måste ständigt vända om från våra vilsna vägar och följa herden. Så låt oss ta det här till oss. Du som vill lägga ner din syndabörda vid Jesu fötter, gör det idag, för han har burit dem i sin kropp på korsets trä för att du inte längre skulle behöva börda syndens skull, bära syndens skull. Du som känner att du plågas av att leva kvar i syndfulla vanor och syndfulla mönster. Kom till Jesus och låt hans ande uppfylla dig så att du kan dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Du som är trasig och sargad och sönderslagen, kom till Jesus idag. Genom hans sår är du helad. Du som känner dig vilsen i livet, som inte vet vilken väg du ska välja när det gäller yrke, relationer eller andra områden i livet. Kom till den gode herden. Han har lovat om du vänder om till honom så ska han vårda din själ. Han ska leda din själ på rätta vägar för sitt namns skull. Och han kommer att gå före dig. Och du som vill vara hans får, du kommer att känna igen hans röst. Och han kommer att leda dig rätt. Må Gud välsigna sitt ord på våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen.